Ja, tack Herre att vi får bekänna det, att din kärlek räddar oss. Och inte bara en gång, utan varje dag. Varje dag får vi sträcka oss mot dig. Vi behöver inte sänka blicken i skam, utan vi får lyfta blicken i glädje över att du älskar oss. Du skänker oss av din förlåtelse. Tack att vi får ta emot det också idag. Tala till oss idag. Vi behöver ditt tilltal. Vi behöver din hjälp. Vi är svaga människor som är beroende av dig. Tack att vi får vara här tillsammans. Det har pågått ett drama här de senaste 2 minuterna. För er som inte vet om det, vill jag bara dela det. Jag hade med en flyttlåda hit som det stod Nässjötryckeriet på, som jag hade här under predikstolen och som skulle vara min illustration. Och så upptäckte jag att den var försvunnen. Det är ingen som tror att någon vill ha en flyttlåda där det står Nässjötryckeriet på, givetvis. Men jag fick en ny låda. Den kom alldeles precis nu, så jag är jättetacksam för det. Det kanske var dags för lite nytt. Det var så för ett halvår sedan, så predikade jag utifrån en flyttlåda. Det var nog meningen att det skulle vara något lite annorlunda, för att på något sätt förnya oss lite. Jag ska göra ett test med dig. Och jag undrar som start, ser din värld ut som en stängd låda eller en öppen låda? Om du vill veta svaret, så är det så att du som har en syn på världen som en stängd låda tänker ungefär så här. Vår värld, ja, det är allt vi kan se och ta på. Vår värld styrs av inomvärldsliga faktorer som vi förr eller senare kommer kunna kartlägga genom forskning. Världen är ett stängt system där man kan se begripliga orsaker till allt som sker. På vissa områden är det pengar som styr. Inom andra områden är det fysikaliska samband. Mänskliga relationer styrs av hormoner och psykologiska behov. Kroppen styrs av gener och celler. Allt har en materiell förklaring. Vår värld är det vi kan se och ta på. Du som har en syn på världen som en stängd låda då, tänker ungefär så. Du som har en syn på världen som en öppen låda istället, du tänker ungefär så här. Vår värld är så mycket mer än det vi kan se och ta på. Den materiella världen är lika verklig som i en stängd låda. Men det som är annorlunda nu med en öppen låda är att världen inte bara är vad vi kan se, utan att det finns en större verklighet som ständigt samspelar med den verklighet i lådan vi kan se. Precis som ett hus inte kan vara detsamma som byggmästaren, så är ju Gud inte detsamma som träd eller fåglar och galaxer. Men Gud är alltid närvarande i det han skapar, och han går liksom ut och in och fram och tillbaka i skapelsen och uppehåller och förnyar det han en gång har skapat. Och han går även in i människors liv. I inledningen läste Rut Voje Svensson orden från Jesus där han säger: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta måltid med honom och han med mig. Gud, universums skapare, går in i människors liv. Än en gång, allt det som är verkligt i en stängd låda, pengar, hormoner, partikelrörelser, allt detta är lika verkligt i en öppen låda. Men om du ser världen som en öppen låda, så ser du den här världen som mycket mer än det vi kan se och höra och känna och tänka. Jag vill inte släppa det här riktigt än, utan jag stänger igen lådan och så säger jag att om världen är ett stängt system, vad händer med kristen tro? Tron på Gud blir i en sån här världsbild bara en vacker tavla på väggen i den här lådan. I en stängd låda finns ingen andlig värld som Bibeln talar om. Då kan vi bara använda Gud som ett annat ord för livet liksom. Som en livstolkning som kanske hjälper oss att orientera oss i livet. I en stängd låda finns inte utrymme för att en Gud skulle kunna gripa in i vår värld här och nu. Och Bibelns tal om änglar, onda andar, det blir bara myter, legender. I en stängd låda får inte Gud plats. Och den enda hjälp i livet till förändring är egen kraft och kompetens. En sista gång innan jag ställer undan den här vill jag öppna lådan och säga att med en sån här öppen världsbild kan Gud när som helst gripa in och förändra ett skeende. Kristen tro är inte längre en vacker tavla på väggen i en stängd låda. I den öppna lådan blir tavlan istället till Guds hand som griper in i människors situation. Helt plötsligt är vi omgivna av en verklighet som bygger på något helt annat. En verklighet med Jesus själv som är ständigt närvarande genom den helige ande. Den osynliga verkligheten med änglar är lika verklig som Utbybergen som jag kan se här genom fönstret. Enda skillnaden är att världen med Gud, Jesus och änglar inte syns. Så ser din världsbild ut som en stängd låda eller en öppen låda? Hur svarar du på den frågan? Många av oss skulle nog säga att vi lever med en öppen världsbild. Många av oss skulle nog säga att vi tror att Jesus kan gå in i våra liv varje dag. Men i praktiken lever vi nog, oavsett vad vi säger, med en stängd världsbild. Och det är inte konstigt eftersom vi lever i ett samhälle som bygger på den stängda lådans världsbild. Det blir lätt så att vi i teorin tror på Gud, men i praktiken lever som om han inte är aktiv i vår värld. Och jag kan ibland känna det som att jag lever med de här båda världsbilderna inom mig på en och samma gång. Och de här bilderna liksom brottas inom mig. Jag har ofta min trygghet och min säkerhet i livet i allt det som finns i den stängda lådan, i min familj, det jag äger, i min enorma 34-åriga erfarenhet. Alltså, jag har min trygghet i det jag kan. Det är de sakerna jag ofta i praktiken tror på, lever för. Och därför blir ju då mina förväntningar låga på att Jesus ska gå in till mig. För behovet blir då inte särskilt stort av det. Att Jesus ska förändra mitt hjärta. Svara på böner om min och andra människors tillfrisknande. Och därför behöver jag ständigt be tillsammans med andra människor. Och därför behöver jag fira gudstjänst i den här gemenskapen. Och därför behöver jag leva med Bibelns berättelser. Jag behöver ta fram min Bibel. Eller snarare då min Bibel-app. Kanske bara 5 minuter eller betydligt längre som start eller avslutning på dagen. Och så leva i de här texterna. Jag behöver hjälp att i praktiken leva med en öppen världsbild. För det här samhället är präglat av den stängda lådans världsbild. Det är inte konstigt att de här världsbilderna kanske brottas även inom flera andra av oss än bara jag. Så nu kommer en hjälp till en mer öppen världsbild. Vi ska läsa tillsammans en berättelse från Apostlagärningarnas 3:e kapitel. Och det är verserna 1-10 och de kommer snart komma upp här på väggen. Och så kommer vi möta en man som har varit förlamad sedan födelsen. Och för många människor så är den här mannen en självklar del av stadsbilden. En av alla tiggare sitter alltid vid en speciell ingång till templet och tigger. Så också nu när Petrus och Johannes är på väg in till templet. Och då vi läser den här texten så kanske du tänker, det här gäller ju inte mig. Du ska veta att berättelsen vi ska få ta del av sker utanför ett, inom citationstecken, andligt sammanhang. Det som händer i texten här sker inte på någon speciellt helig plats. Det sker utanför templet. Alltså bara platsen för den här händelsen vi ska läsa om nu visar oss att Jesus alltid går med oss. Ständigt redo att gå in till de människor vi möter, oavsett om människan man möter råkar ha en stängd eller öppen världsbild, oavsett om man är i kyrkan eller på jobbet eller skolan. Så det vi pratar om här och nu gäller var och en av oss. Alla människor, Jesus går in till dig. Jag kommer återkomma till de orden. Jesus går in till dig. Då sätter vi igång. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in så bad han om en allmosa. Alltså den förlamade mannen säger samma sak till Petrus och Johannes som till alla andra han möter. Han ber om pengar. Men han får ett helt annat svar än han är van vid. De fäste blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Och det är nu det händer. Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Kristi Jesu namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Vi ska pausa där. Petrus säger, silver och guld har jag inte. För Petrus och Johannes är inte pengar någonting avgörande längre här. De har fått ett nytt liv i sitt möte med den uppståndne Jesus. Istället är det nu den helige ande, hjälparen, som de vill ge vidare hela tiden. Hjälparen, den helige ande, som nu har kommit och bor i dem, vandrar med dem. Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Det är detta som de vill ge vidare. Så de fattar mannens hand och reser honom upp och han kan gå. Ser du det framför dig? Ett under har skett. Och nu berättelsens avslutning. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Vad är det som händer här? Jo, det är väl helt enkelt så att Jesus går med lärjungarna och går in till andra människor. Jesus går med Petrus och Johannes, ständigt redo att gå in till andra människor, och något sker. Jesus går rätt in i den förlamade mannens liv. Undret sker inte genom någon kraft från Johannes och Petrus. Det sker genom Jesus. De säger till mannen i Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Det finns en kraft i personen Jesus, han som är Guds son, mänsklighetens räddare. Så det Johannes och Petrus egentligen ger, det är relationen med Jesus, och Jesus gör någonting. Undret som sker är ett sätt att visa att Jesus vill gå rätt in i den personens liv. Med kärlek, med frid, med liv i överflöd. Och det här är fortfarande ett av Jesu många sätt att gå in till oss. Jag tror det är så. Jag kan tvivla på att det är så. Men jag tror att det är så. Att apostlagärningarna viskar till oss att Gud även idag är levande och verksam, redo att gå in i alla våra liv här och nu, också genom ett emotionellt eller fysiskt helande. Vi har tidigare sagt i den här serien att vi lever i samma tid som de här berättelserna i apostlagärningarna. Vi lever mellan Jesu uppståndelse och den dag som kommer då Jesus ska komma tillbaka och upprätta skapelsen och mänskligheten. Vi lever i samma tid. Att göra människor friska är fortfarande ett av Jesus sätt att gå in till oss. För Jesus har en oerhörd omsorg om alla människor. Han har en stark omsorg om alla människor. Hur ska man tänka då? Hur ska man tänka om den här berättelsen i praktiken? Om vi nu försöker släppa teorierna och hålla oss i verkligheten. Hur ska jag tänka om det här med att både ge och ta emot förbön för helande av olika slag? Det känns ju inte helt naturligt. Det känns ju inte som jag. Hur ska jag tänka? Och eftersom jag har mikrofonen så går jag direkt på ett svar i min ovisshet. Man kan beskriva bön för helande, och kom ihåg det här ordet. Man kan beskriva bön för helande som omsorg. Omsorg. Alltså när Petrus och Johannes möter den här mannen så ser vi ju att helandet är deras sätt att i praktisk handling visa omsorg om honom. Vad säger lärjungarna till mannen? De säger, se på oss. Det är det första som sker när de möts. Alltså de fäster blicken på mannen. De ser den här mannen och de uppmanar honom att se på dem. Omsorg. Som om de vill visa att han inte behöver titta bort i skam för att han sitter där och tigger. Som om de vill bekräfta honom som en jämlik medmänniska i samma ögonhöjd. Älskad av Gud, se på oss. Att be för sjuka är ett sätt att i praktisk handling visa omsorg om andra människor. Och också att ta emot förbön för någonting är ett sätt att visa jag behöver omsorg. Att visa ödmjukhet inför att jag är människa, jag behöver Gud. Och andra människor kan faktiskt ge mig någonting. Jag klarar mig inte själv. Och barn har ju ofta den här praktiska omsorgen liksom inbyggda i sig. En vän till mig berättade för några veckor sedan om sin dotter som kom hem från dagis med små ringar av pärlor som hon hade gjort. Och hon berättade för sin pappa att hon hade gjort de här ringarna av ett mycket speciellt syfte. Hon hade gjort de här ringarna för att kunna ge till dem på stan som gör så här. Så sa hon. Och hon höll fram sina händer. Jag vill ge det jag har gjort till dem som gör så här. Och kanske har du sett dem som gör så här också på Göteborgs gator och känt som jag ett styng av dåligt samvete när du passerat en av dessa tiggare på stan som sitter på marken, huvudet nedböjt och händerna framsträckta. Och den här lilla tjejen hade också hon sett dem när hon passerade med sin familj, men hon hade inte kunnat släppa tanken på dem. Hon ville ge sina ringar av pärlor till dem som gör så här. Hon hade fått ett hjärta för dem. Hon ville göra någonting. Och jag tänker att förbön kan vara som en vuxen människas sätt att göra de där ringarna. en omsorgshandling. Och ibland kan den omsorgshandlingen kosta på. Det kan vara väldigt jobbigt att våga säga till en människa, vill du att jag ska be för dig? Men jag kan lova dig att det finns inte en människa som skulle tacka nej till ett sånt erbjudande. Vi behöver gå från teori till praktik och börja göra ringar av pärlor. Vi behöver våga erbjuda människor vår praktiska hjälp. Också när det gäller bön för människor som mår emotionellt eller fysiskt dåligt. Förbön är bara en av alla saker att ge. Och jag skulle kunna predika om 10 andra saker att ge. Men nu håller vi oss i den här texten. Men en sak till vill jag säga om det, att bön för sjuka är mer än omsorg. Det är en uppmaning också som Jesus ger sina efterföljare i alla tider. Det är omsorg, men det är också en uppmaning. När Jesus på 4 ställen i Nya testamentet uppmanar lärjungarna att predika om Guds rike. Och en parentes kommer här nu, en kort ordförklaring. Guds rike kan man säga är en sammanfattning av Jesu uppdrag. Guds rike, som Jesus talar hela tiden om, innebär att räddningen har kommit till alla människor genom Jesus. Och när Jesus uppmanar lärjungarna att predika om Guds rike, så säger han att bön för sjuka är ett viktigt sätt att visa på detta rike. Och Jesus talade inte bara om Guds rike, han visade på det i praktiken genom att göra människor friska. Och i berättelserna om de första kristna kan vi se att överallt där människor kommer till tro blir också människor friska. Bön för sjuka eller helande, vilket ord du nu väljer att använda, blir ett tecken att nu är Guds rike här. Och Jesus uppmanar oss att be för andra människors fysiska och psykiska hälsa. Kanske är det som jag och under den här predikan har suttit och börjat tänka på annat under en viss passage. Eller så har du sovit en stund under tiden, och i så fall behövde du det, så det var väldigt bra att du gjorde det. Till alla er ska du få en repetition. Det här har vi sagt nu. Jesus vill gå in i våra liv. Förbön är ett viktigt sätt för Jesus att möta oss. Det är en omsorgsgåva som Jesus uppmanar oss att praktisera. Och så vill jag också säga det här. Förbön behöver praktiseras och tas emot uthålligt. För det är ofta en process. Förbön är ofta en process. Så där fick du en sammanfattning och ett litet steg vidare bara. Gud är ingen tuggummiautomat. Du kan inte ge Gud din bön om helande inom ett visst område, och så kommer det per automatik. Som om man lägger en 5-krona ut kommer ett sånt här färgglatt tuggummi som man möjligen skulle avlida av om man åt 5-10 stycken. Det ser ut som giftbollar. Ni vet vad jag menar, de här... Ja. Man kan aldrig beställa någonting av Gud. Han är ingen tuggummiautomat, men man kan växa i relationen till Gud. Och som i alla relationer kan positiva saker ske omedelbart, men oftare sker det i en process, i en växande process. Och om du tänker dig bön för en sjukdom, så kan det ske omedelbart. Och det kan ske i en lång process. Och det kan ske en så lång process att det inte ens blir färdigt på den här sidan evigheten. När det gäller emotionellt eller psykiskt helande är det oftare än något annat en process där Jesus i en förbön kan visa dig som lider orsaken eller roten till varför du mår som du mår. Jesus har omsorg om dig och vill att du ska växa. Han vill visa dig orsaken till din ångest eller dina kval, så att du sedan kan ta emot fortsatt hjälp av en terapeut eller goda vänner, och så fortsatt förbön. Alltså, bön för helande av själsliga sår är viktigt, men det är inget ännu ett citationstecken, quick fix. Gud kapar aldrig grenar på ett sjukt träd, då växer det bara ut nya grenar, så att säga. Gud går alltid till orsaken då han vill möta oss. Och i nattvarden som vi snart ska få ta emot blir det här så tydligt. Jesus dör och uppstår för dig och hela mänskligheten, för att hela oss från vår synd, vår bortvändhet. Men varje dag behöver vi ta emot den förlåtelsen på nytt. Det är någonting som sker objektivt i ditt liv, och sen är det en process dag för dag resten av ditt liv att ta emot förlåtelse och kärlek, den heliga andehjälparen, på nytt i ditt hjärta. Och nu ska vi få lyssna på en sång. Välkomna fram sångare och musiker. Till sist vill jag säga, du som är här och inte kallar dig kristen, skulle du våga öppna dig för den där öppna världsbilden där det finns en Gud som är redo att gå in till dig för första gången? Fundera gärna på det. Och till dig som kallar dig kristen, är du redo att släppa kontrollen och låta Jesus gå in till dig på riktigt, i praktiken, i dina hemligaste rum, i dina sår, i din djupa längtan, dina felsteg, din sjukdom? Ett sätt att visa det är att ge och ta emot förbön, som vi strax ska få tillfälle att göra. Jag tror att Guds kärlek är så stark till varje människa. Han har så mycket gott att ge oss, och han vill gå in till dig, ge dig av den kärleken så att du kan ge den vidare. Vill du ta emot den också i dina hemligaste rum? Så om du vill får du gärna öppna ditt hjärta under den här sången som heter God Will Make a Way, och som säger oss ungefär: lyft ditt huvud. Gud kommer alltid hitta ett sätt att möta dig. Han går in till dig. Sätt din lit till honom. Lita på honom. Gud kommer alltid hitta ett sätt att möta dig.